Min predikan här idag heter Guds hemlighet. En hemlighet från Gud är något som han har gömt bakom ett täckelse. Och Gud som är ande måste uppenbara den för oss genom sin ande. Ingen mänsklig jordisk visdom har förmågan att kunna se och få tag i Guds hemlighet. Den är till och med fördold för de visa stort. Guds hemlighet, säger Paulus, det är Jesus Kristus. Och sen säger han att det finns en ännu större hemlighet och det är Kristus i oss också. Kolosserbrevet. Och vi vet med födda på nytt att vi har fått en stor hemlighet boende i vår ande. Jesus Kristus. Och det är Guds hus på hebreiska. Vi har blivit Guds hus. Både oss själva och församlingen är Guds hus när vi samlas. Psalm 91 är ju mer aktuellt än någonsin i de här dagarna då. Där står det om Guds hemlighet och nu ska vi få se något väldigt spännande. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga, han säger: i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Pandemin kanske. Och dess konsekvenser. Eller hur? Vi har inte sett slutet än, men vi vet vad som här kommer att komma. Då är det så här att på hebreiska och i King James så kan du översätta det här på ett helt annat sätt. Och då kommer Guds hemlighet fram på ett mycket märkligt sätt. Den som bor i den allsmäktiges hemliga ställe eller plats, han ska förbli boende där under hans skugga. Anden pekar på uppfyllelsen av det här och då får vi se Jesus, va? Det allra heligaste är nämligen bilden av att komma in i Kristus. Då faller jag ner. Bilden tar ju att du är inne i det allra heligaste. Och faller ner under nådastolens keruber i det allra heligaste. Det är bara anden som kan visa oss såna här saker, va? Det var för dolt förut, men nu kommer anden och målar upp Jesus för våra ögon. Och det här, står det, är en nådastol, säger Paulus, som kan tas emot genom tron. Men det är också samma sak som nådens tron. Och för judarna var det ju så här att Guds domstol var ju bakom förlåten. Där regerade Gud, det var hans tron. Och det är ju bilden då. Romarbrevet 3:25 så säger Paulus: honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, alltså frikännande dom, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna. Under tiden för Guds tålamod, i den tid som nu är, ville han visa sin rättfärdighet, frikännande dom, och att han själv är rättfärdig, felfri vid bedömning. Gud är felfri vid sin bedömning. Och han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Ser ni nådastolen, keruberna, allra heligaste igen här. Och samma bild får du i Hebreerbrevet 4. Ni vet när det här talas om att gå in i Guds vila. Det är så mycket fördömelse så vi behöver verkligen gå in i Guds vila idag. Hebreerbrevet 4:14 då. Då vi nu har en så stor överstepräst, Jesus Kristus, som har stigit upp genom himlarna, låt oss hålla fast vid, eller styrka, kan det också betyda, styrka vår bekännelse genom tron. Och det gör vi idag när vi predikar och undervisar, då styrker vi varandras tro. Det är det som sker. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som är frestad i allt liksom vi men dock utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Här säger Bibeln att trots att du har synd och svagheter så kan du ändå genom tron gå in genom förlåten. Vi kommer aldrig att bli fullbordade så att säga förrän Jesus kommer tillbaks. Utan här är den kamp hela tiden mellan mörker och ljus som vill hindra dig från att gå in och ta del av Jesu fullbordade verk, för det är ju det som är bakom förlåten då. Nådasolen ska tas emot genom tron, och här ser du ju nådens tron då. Frimodigt gå fram, det är ju en väg, det är ju en, alltså tankesätt. För att kunna gå in genom förlåten in i det allra heligaste där nådastolen står, måste du först ha fått en tro. Och sen ska du använda den tron och vandra med in i de löften Gud har gjort för ditt liv och för allt han har fullbordat på korset. Ja, det är så här att Jesus har ju fullbordat allt på korset, men det måste tas emot genom tron. Jag kommer att komma in på det sen. Tron, Hebreerbrevet 11, det är en överbevisning, en övertygelse om det du hoppas, en visshet om det du inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Och här står ordet martyreo, som betyder en solklar överbevisning som leder till en frikännande dom i en rättegång. Halleluja! Genom tron får du alltså en överbevisning som leder till en frikännande dom i en rättegång. Eller inte underbart? Genom vilken tro? Guds hemlighet, som judarna kallade för Guds tron, var alltså gömd bakom täckelset eller förlåten. Denna förlåt representerar alltså en fällande dom från Gud. Människan öppnar sina egna ögon i Eden. Hon blev nu självmedveten. Kommer ni ihåg vad hon sa? Vem har gett dig den kunskapen? Här får alltså människan sitt samvete första gången. Ja. Vad är samvete? Samvete, det är någon som vet, det är ju intuition. Du vet, om du har gjort något så är det någonting som kommer över dig och överbevisar dig om att det var fel. Ja. Så människan, när hon kommer ut ur Eden, så är den här förlåten en bild på ditt samvete egentligen. Men det är ju inte Gud som fördömer det, utan det är ju en andemakt bakom som han tillåter komma. Han heter ju åklagaren, va? Det gör han ju inte för intet. Han vill hindra dig att komma till Gud. Det står att ormen gav Eva en upplevelse att hon var naken. Ormen gav en upplevelse av att hon ej kunde lita på Gud. Ormen gav en upplevelse av en fällande dom. Och i det tillståndet kom människan ut ur Eden. Och förlåten är ju en bild på svärdet då. Och keruberna. Keruberna, de två, är ju en bild på vittnen. Så när människan utifrån och tittar in, när förlåten är där, så vittnar det emot. Det kallas fördömelse. Är det någon som har upplevt fördömelse? Ja, precis. Ser ni vad det handlar om? Det är en andemakt, va? Vi ska stå emot honom fasta i tron, står det ju. En strid. Den här andemakten, står det, är verksam i alla som inte tror. Andra, Efesierbrevet 2. Hon kallas även för åklagaren eller döden, eller dödsriket. Som har makt över döden och fruktan för döden, fruktan för straff. Och det är ju det som kommer över oss ibland i den här kampen. Vi inte fattar var det kommer ifrån. Helt plötsligt så känner man sig värdelös, helt plötsligt så känner man sig oduglig. Nu vet du var det kommer ifrån, det är en andemakt. För Gud, när han vill visa någonting för oss, så kommer han aldrig på det sättet. Han kommer i kärlek och nåd när han vill visa oss att vi har gjort fel. Han kommer aldrig med pekfinger. Gud lämnar ut människan åt döden, eller den andemakt man sökte, va? Och vi ser här framför oss två keruber, eller vittnen, och ett tveeggat svärd som vittnar mot oss. Ett tveeggat svärd som vittnar mot oss. Det innebär att när du läser Guds ord så får man hela tiden fördömelsets ämbete, va? Ända tills ordet blir liv. Så det är tveeggat på det sättet, att det är både dom och så. På förlåten i tabernaklet eller i templet ser du exakt samma bild. Så länge den sitter uppe där råder döden eller mörkret över människan. Tabernaklet var tredelat, och det var alltså en bild på vad Gud har tänkt med oss. Själ, ande, själ och kropp. Och Jesus kom, Johannes 1, som Guds fullbordade tabernakel. Va? Han hade ju ingen förlåt, för han hade ju ingen synd. Och därför kunde se hans härlighet ibland lös igenom. Mellan anden och själen sitter alltså samvetet. Det fungerar alltså genom intuition. Det grekiska ordet visar att det har med intuition att göra. Så där du kan läsa i GT är bara förebilder till han skulle komma. Till och med Adam är en förebild. Eden är en förebild. Det här blev så stort för mig så jag bara ramlade av stolen. Tänk att allt som är skrivet från första bokstaven i Bibeln handlar om Jesus. Från början till slut. Inget annat. Det är Guds plan. Det är Guds logos. Logos är Guds plan. Och logos blev kött, va? Det är helt underbart. Han blev tabernaklet. Och judarna, de kallade tabernaklet för vägen, sanningen och livet. Kommer ni ihåg vem som sa att han var det? Jesus. Ja, jag är det sanna tabernaklet. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till fadern utan genom mig. Då måste du gå genom förlåten, eller hur? Och det blir så förvirrande för oss när vi inte förstår den andliga striden. Det som hände i Eden finns fortfarande i oss, läste vi i Hebreerbrevet 4:15. Och det är när vi inte begriper det här, det blir en stor förvirring. Och ni vet, jag kom ju ifrån droger och elände och så blev jag frälst. Jag visste inte ett dugg om det här när jag blev frälst. Utan det var underbara 6 månader 1989. Frälsning var som att dansa i bomull. Men sen hände det någonting. Jag kände mig helt plötsligt attackerad och upplevde en stor fördömelse och förkastelse. Och alla upplevelser av Gud försvann. Vad konstigt, tänkte jag. Ja, men Jesus var ju så levande nu så nu försvann han. Ja. Nu skulle Gud fostra en och förstå att det är en andlig strid vi har att göra med. Vad var det nu som skilde min själ från min ande? För det var ju det som hände då. Helt plötsligt så var ju förlåten där igen. Och jag kände mig anklagad. Känslorna vällde upp i mig. Det påverkade både min tanke. Och jag kände en kraftig fördömelse. Utan jag har ju inte gjort något. Nej, just det, intuition. Ja, intuition, va? Samvetet. Så det hade alltså med mitt samvete att göra. Känslorna vittnade mot mig. De anklagade mig. Och nu vet vi var de kommer ifrån. Mörkrets andemakter i himlarymden. Så döden av mörkret som är syndens konsekvens verkar alltså fortfarande i oss. Och det här kan du läsa om i Romarbrevet 7. Det är en trevlig läsning. Det jag inte vill, det gör jag. Det jag vill göra, det gör jag inte. Vad är det som bor i mig? Ja, det är synden. Säger Paulus. Det är en konstig blandning. Men vi måste ha andlig kunskap. Annars blir det kristna livet ganska tråkigt. För då förstår vi inte det här. Då kommer vi att döma oss själva och tycka att vi är totalt misslyckade om vi inte förstår det. Om mörkret lyckas styra vår själ så blir alltså syndens konsekvens allt starkare. Så det är det Satan försöker med olika läror. Va? Att styrka vår själ. Plocka bort korset. Styrka vår själ. Framgångsevangeliet till exempel. Ju mer sånt som kommer in, ju mer fördömelse. Och jag pratade med Ulf precis nyss här. Vi pratar om det är så mycket lovsång i kyrkorna. Ja, men det är inte undra på det. David skulle ju sjunga mycket lovsång för Saul. Då känner han sig ju lättad sedan själen. Det är inget fel på lovsång, men ni förstår vad jag menar. Det är liksom roten till allt jag pratar om. Där mörkret råder finns alltså förlåten uppe som symboliserar vårt samvete. Ett vittnesbörd mot oss och ett tveeggat svärd som hindrar oss från gemenskap med Gud. Något som kommer mellan anden och själen måste alltså övervinnas av Herren. Annars kommer vi alltså inte in i hans vila, hör ni med nu vad jag sa. Något som är mellan ande och själen måste Jesus övervinna i oss för att vi ska komma in i hans vila. Och det är exakt vad som står här. Hebreerbrevet 4:1. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er blir efter på vägen. Det var ju tanke, eller hur? Ja. När nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för er liksom för dem. Alla löften, va? Allt. Men för dem blev ordet som de hörde om löftena, va? Inte till nytta. Eftersom det inte genom tron smälte samman med dem som, med det som hörde det. Evangeliet har alltså genom Jesus Kristus uppenbaras till oss som ett löfte. Och genom det här löftet ska vi kunna gå in genom tron i Guds vila. Det är alltså upplevelsen om vad Jesus Kristus har gjort för oss på Golgata här handlar om. Det är bilden av den rivna förlåten som nu symboliseras av vårt samvete. Är ni med? Ja. Evangeliet är alltså löften som bara kan upplevas som sanning för den som tror. Men för den som tror är alltså det här levande ordet verksamt genom anden. Det är dessa levande ord, uppenbarade ord, som anden kan använda och tränga igenom det innersta och besegra och ta bort förlåten. Det verkar ju som det är krig i oss mellan två starka intuitioner. Ser ni det? Mm. Jesus ska genom sitt uppenbarade ord som är ljus tränga in i våra hjärtan, lysa upp, kasta ut åklagaren. Det är det handlar om. Det handlar inte om att springa omkring och hugga demoner med svärd. Det här inne det handlar om. Hebreerbrevet 4:11 bevisar vad jag säger nu. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den här vilan. Bakom förlåten, eller hur? Mm. Så att ingen kommer på fall som dem och blir ett exempel på otro, står det i grundtexten här. Ty Guds ord är levande och verksamt. Vart uppenbaras Guds ord? I din ande, va? Ja, det strider inåt, va? Satan strider alltid från dina ögon och så, men Gud kommer inifrån och ut. Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tvegat svärd. Det tränger igenom så att det skiljer själ och ande. Vad var det som satt mellan själ och ande? Samvetet. Ja. Förlåten. Domen. Orättfärdigheten. Led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och jag får lov att säga att det är fullständigt underbart när man förstår sanningen. Så är det underbart att han är en domare över mitt uppsåt och tankar och inte köttet eller djävulen. Då blir det inte mycket till vila, eller hur? Men bakom förlåten är det vila. Inget skapat är fördolt för honom, tack och lov. Om man har rent mjöl på sig när det här är fullständigt underbart. Allt ligger naket och uppenbart för hans ögon och inför honom måste vi stå till svars. Evangelium är alltså Guds goda budskap till oss om Jesus Kristus och hans fullbordade verk. Och när evangeliet avtäcks i vårt innersta uppenbaras kungen Jesus Kristus. Det här är Guds rike och inget annat. Det här är Guds rike och inget annat. När Jesus Kristus, det levande ordet, dog för oss på Golgata revs förlåten i templet uppifrån och ända ner. När Guds levande ord Jesus Kristus dog var det tre underbara saker som skedde som du kan få vara med om och bli en verklighet i ditt liv. För allt som Jesus gjorde är gett som ett löfte. Och Gud avtäcker och du kan ta emot det här genom tron. Nu ska du få se vad det är. Det här är fantastiskt. 1. När Jesus dog så revs förlåten. Det står ju för fällande dom, eller hur? 2. När Jesus dog så revs skuldbrevet. Kolosserbrevet 2:14. Finns ingen fällande dom, va? Djävulen har ingenting att komma. 3. När Jesus dog så besegrades mörkret för dig. Kolosserbrevet 2:15. Guds hemlighets fullbordan kan alltså ske nu i Jesus Kristus. Och det är ju det liknelsen om vinträdet ofta handlar om. Han i oss och vi i honom. Det är alltså 2000 år sedan Jesus Kristus vann den här segern. Och vi är också lovade segern. Det står i uppenbarelsebokens brev till alla församlingar. Den som segrar. Det är ju inte vi som segrar utan han har ju segrat. Vi går in i hans seger. Det är där det menas. Den är redan fullbordad. Men ändå upplever vi mörkrets makter. Och det är ganska tydligt ibland. Kommer de där. Och härjar, eller hur? Och hur är det möjligt att gå segrande ur den här striden då? Jag ska citera två förkunnare som jag studerar mycket genom livet. Den ena är Sven Reichman och den andra är Harry Potter från USA. Harry Potter, han säger så här att det är dagens bristfälliga undervisning som gjort att människor inte längre växer upp i Jesus Kristus. Vad händer om man inte växer upp? Ja, då är man köttslig, va? Ja, då är förlåten kvar. Ja, det är mycket fördömelser om andra ord. Eller hur? Och när fördömelsen kommer så säger ju ofta andemakten att vi ska göra saker. Lagiskhet. Ja. Sven Reichman, han har ju själavårdat några tusen genom åren. Han säger så här i ett av hans band. Vet ni att 90% av alla själavårdssamtal handlar om människor som upplever fördömelse eller förkastelse? Förlåten. Det jag idag undervisat er om kallas för rättfärdighet. Eller rättfärdighetens väg. Jag har undervisat om att vi redan är frikända från en dom. Men det måste tas emot genom tron och lysa upp våra hjärtan. Första Korinthierbrevet 15:57 så är ju segern given redan. Men Gud vare tack som ger oss segern genom Jesus Kristus, vår Herre. Var därför fasta och orubbliga. Och ni vet Petrus, han säger så här att vi ska stå mot åklagaren. Han kommer som ett rytande lejon, men vi ska stå mot honom fasta i tron. Och här är samma bild. Det innebär att så länge den här tidsåldern råder så kommer fördömelsen att finnas. Men att vi ska bekämpa den. Och jag vet ju genom många samtal att det är många som fördömer sig själv. Fördömer sig själv på olika sätt. Och det gör vi när det blir för mörkt. Då tror vi nästan på den här lögnen. Att vi är så värdelösa och vi är så förkastade. Och det är så, ja. Men då är det ju härligt då när det står att Guds ord ska döma oss. Det han uppenbarar, det är ljus. Ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Antingen är vi ju kötsliga, står det ju i Bibeln, och också är vi andliga. Och jag har ju berättat om min resa som nyfrälst 89 med underbara upplevelser 6 månader. Och så starka fördömelsetankar och förkastelsetankar på natten. Det var fruktansvärt när djävulen kom. Och jag har aldrig förstått att segern är ju progressiv. Jag trodde att det var så här. Det trodde de ju med, vet du, när de skulle gå genom öknen. Då ville de ju gå genvägen in i löfteslandet. Nej, man fick gå en liten sväng på några år sådär. Och så är det. Och då ska vi titta på den här förebilden då. Nu ser ni ju att när Gud sände ut människan ur Eden så satt han keruberna där och så svärdet. Samma bild ser du ju i förlåten då. Eller hur? Ja, fördömelsen. Och då ska vi se om vi inte ser samma bild när de går in i löfteslandet. Jo, det gör vi faktiskt. Det här tycker jag är häftigt. Evangeliet som gav oss som ett löfte är samtidigt vårt löftesland som vi kan få uppleva. Allt som står skrivet kan vi få uppleva. Jag har ju berättat för er, jag har ju upplevt både det ena och det andra. Men det är ju inte så att vi springer och helar folk hela tiden. Men jag talar ett andra språk. Det står att du kan göra det. Jag har gjort faktiskt en gång. Saker som står och sätter folk på helade. Så att det är liksom ingen konstighet. Det ska en kristen få göra med åren. Men du ska inte springa omkring och tro att alla blir helade. Liksom. Nej. Drivet ut onda andar har jag också gjort. Det händer ibland att Gud använder den till nästan vad som helst. Men det är alltid så här. Tron och gåvorna ligger så klara att användas när de behövs. När du kommer i en sån situation. Jag har haft en demonbesatt springande mot mig. Och jag har upplevt inifrån hur trons ande reser sig upp och bara tvärvänder och sticker. Det har bara hänt en gång. Men det förstår ni, tron är som ett senapskorn. Ibland tycker vi inte att vi har någon tro. Men när den behövs, kommer den. Växer upp. Man gick genom Jordan och man firade påsk. Och då tog ju mannat slut. Och mannat är ju frågetecken. Va? Det betyder ju, vad är detta? In i löfteslandet är frågetecken, utropstecken. Låt jag få säga, ja! Yeah! Gud sa åt mig, jag var nyfrälst. Så här. Mitt älskade barn, du kommer att få se mig som jag är. Jag fattar inte ett hugg om vad han menar. Men idag fattar jag faktiskt. Man bytte alltså ut mannat mot landets säd. Som innebär upplevd sanning då. Upplevd sanning. Istället för Gud som ett svärd vittnade mot oss möter Josua det levande ordet som vittnar för oss. Jajamän, nu vänder vi på kakan här. Nu kommer välsignelsen, eller hur? Medan Josua var i Jeriko hände det sig en gång när han lyfte blicken att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd, det levande ordet, va? Domaren, i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade, tillhör du oss eller våra fiender? Ja, det är ju vilken fråga. Han svarade, nej, jag är befälhavare över Herrens här, alltså han är Herrens Sebaot. Och jag har precis nu kommit hit, i förutberedda gärningar med andra ord. Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte. Han tillbad och sa, vad har min herre för budskap till min tjänare? Ja, det var ju så då att vi vill gärna göra något innan vi kommer in i löftesland. Det sa man ju på pingstdagen, anden fall och allt av de predikade. Då sa ju judarna så här, vad ska vi göra? Nej, vi ska inte göra någonting. Utan budskapet här är att nu har den gått igenom öknen och nu ska jag ta över. Ja, det är precis det budskapet han får. Och tänk att det går 32 år innan jag fattar det. Men i morse så ramlar det ner en peng. Ja, så jag fattar det. Nu ska du få se vad han säger, Gud då. Befälövaren över Herren säger, sa till Josua, och det här är budskapet till oss också. Det gäller alla, det är inte bara mig, men vi är väl lite trögfattade så vi behöver några år i öknen. Ta av dig skorna av dina fötter. Platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Vilken plats tror ni han? Vad tror ni den här Herren Sebaot representerar med ett draget svärd? Jo, han representerar ju det allra heligaste, va? Ja. Arken och keruberna i det allra heligaste var ju gjord av arken, var ju gjord av trä och guld. Människosonen och Guds son. Keruberna som sätts på arken var gjorda av rent guld. Jesu Kristi verk på Golgata. Och vad symboliserar nu keruberna? Ja, nu vittnar de. Det är vittnen. Då. Är du med? Så nu faller han ner på Guds hemliga plats. Det finns ju samma bild. Det är andliga bilder. Han är på Guds hemliga ställe och faller ner under keruberna på Guds hemliga plats. Och Guds dragna svärd vittnar för honom, inte emot honom. Halleluja. Rättfärdighet var från Gud uppenbarat. Ja, det här evangeliet talar om. En rättfärdighet från Gud. I evangeliet. Genom Jordan dör du med Kristus. Omskärelsen vid Gilgal. Det är spännande också. Här har du bilden igen då genom förlåten, va? Andemakterna. De kan inte hänga med efter dopet. Kommer omskärelsen. Tar bort Egyptens smälek. Det vi drar med oss. Som hela tiden är på oss. Hela tiden anklagar oss. Hela tiden förkastar oss. Hela tiden håller på. Det blir rama här. Skådandet av Herren jag är. Ser du inte att det är samma plats som Mose kom till? 40 år i öknen så kom han till samma plats. Elden. Det är samma herre, va? Samma plats, det är det allra heligaste. Då börjar vi vår vandring i Egypten och blir födda på nytt. Vi vandrar genom öknen och ser löfteslandet i fjärran genom tron. Och där i öknen är det inte så roligt alltid, va? Men vi växer genom tron. Löfteslandet är fullheten av vad Jesus Kristus har gjort för oss och fullbordat på Golgata. Ja, vi är skapade i Kristus Jesus till verk som han har gått för oss och gjort, va? Förberedda gärna. Omskärelsen vid Gilgal tar alltså bort något från vårt tankesätt genom tron. Det kallas Egyptens smälek. Ordet på hebreiska som används här är fantastiskt. Lyssna nu. Det betyder, när Gud får omskära våra hjärtan, alltså så det som är mellan ande och själen tas bort så anden kan strömma in och ta vår själ. När Guds rike tar sin boning och griper din själ, alltså. Då händer detta. Fördömelse. Ofruktsamhet. Ordet har även innebörden det som orsakar svält i våra liv. Tas bort. Vad härligt. Det är alltså en bild på ett rent hjärta och ett rent samvete som genom tron vandrar in i Eden igen. Vet du vad Eden betyder egentligen på hebreiska? Jo, det betyder gemenskap och harmoni. Vet du vad första Johannes 1 säger? Och han förkunnar om att vi ska in i Eden igen. Och där har vi gemenskap med Jesus och Fadern i den heliga ande. Det står det koinonia där. Det betyder exakt samma ord som Eden. Så ser Eden en förebild på att vara i Jesus Kristus också. Gemenskap där, koinonia. Det betyder samma ord som Eden. Vi ska tillbaka igen genom förlåten. Umgås med varandra och Jesus genom den heliga ande i ljus. Ljus. Och det finns ju ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Saliga de renhjärtade, de ska få se Gud. Gud på hebreiska domare. Ja. De ska få se honom som han är, va? Bakom förlåten. Och jag sa förut att när Gud satte upp hindret för oss så är keruberna Guds vittnen. Men på hebreiskan står det att svärdet vände sig mot alla andra vägar. Då måste det ju finnas en väg kvar, eller hur? Om svärdet vänder sig mot alla andra vägar och så kommer Jesus och säger jag är vägen. Då visste varenda hebre vad han pratade om. Ja, för det var ju det som var fördolt för människan genom alla tider. Och nu kommer han. Han har ingen förlåt. Här är jag. Ja, det var Jesus egen hög person. Guds tabernakel. Som var en förebild på det tabernaklet vi ska vara. Vi är tempel åt den heliga ande, va? Och då är det ju så här då. Hur strider djävulen mot oss? Ja, han gör det ju genom att sända massa konstiga känslor. Det kanske ni har märkt. Men han gör det ju genom att vi ska tänka kött. De andliga tänker på det som tillhör anden och de kötsliga tänker på det som tillhör köttet. Och de två står i strid med varandra då. Ja, precis. Och då måste ju Gud gå in och kapa det där som han sen. Och så står det ju då att om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni få leva. Nu är det så här att kroppen lyder ju själen, eller hur? Då har du den där bilden igen att han måste vinna vår själ för att vi ska lyda Gud. Då har du ande, kropp och själ igen. Eller ande, själ och kropp. Till alla som drivs av Guds ande, Guds söner. Det står det på grekiska ett ord som betyder fullvuxen. Huios, fullvuxen. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt kommer förlåten, va? Leva i fruktan och fördömelse. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilket du ropar Abba fader, kärleksrelation. Anden själv vittnar, kommer ordet igen där, vittnar martyrios, det betyder överbevisning som leder till en fällande dom, befriande dom i rättegång, förlåt. Vart då? I anden, va? Ser du jag är nu? Arken och nådastolen bor i ett allra heligaste här inne i din ande, va? Guds tron. Han vittnar. Vart skulle han tala någonstans? Vart ifrån skulle han uppenbara sig för Israels folk? Mellan keruberna. På keruberna, på blodet, va? Där skulle han uppenbara sig. Det är heligt. Jag är. Och jag brukar tacka Gud och säga tack att du är så jag slipper vara. Det är väl härlig bön. Tack att du är så jag slipper vara. Slaveriets ande här, det motsvarar ju alltså Egyptens smälek som vi tog upp i Josua 5:8. Vad ska besegras ondskans andemakter som råder i mörkret? Som är lika med syndens konsekvens. Så när människan kom ut från Eden så var det mörkret som tog över. Ja, förlåten symboliseras så här. Men Paulus han säger att ljuset har gått upp. Han som sa det var det ljus. Han har låtit ljuset gå upp i våra hjärtan. Segen. Vi har fått segen i våra hjärtan genom tro. En teolog beskrev människans tillväxt i fyra steg i grekiskan. Och det börjar med att du föds på nytt och blir ett litet barn. Och då är det ju som ett litet tänt ljus. Va? Man förstår inte så mycket. Nej. Och sen det heter nephios, små eller bebis. Nästa steg två är paida, det betyder unga barn, alltså femåringar typ. Sen har du, och det är väl en minificklampa, ni vet, en nyckelring eller något, man har fått lite mer ljus, man förstår lite mer och lite mer urskiljning då. Sen har du nästa steg, det är teknon. Teknon, det är tonåringar. Och de tror ju, de brukar ju tro att de har mycket ljus. Men det är ungefär som en ficklampa då. Och sen har du huios. Det är de som har vuxit upp och kan ärva. Herre. Kommer du ihåg vad Jakob, han bytte namn efter den smala passagen. Då fick han ett nytt namn. Israel, vet du vad det betyder? Guds prins. Han som ärver Gud. Andligt fullvuxen. Du vet, du ger ju inte dynamit och tändstickor åt en liten barn. Utan när man har växt upp så kan, då får du mer förtroende. Det är ju bara så. Mer blir det givet. Mer talenter också. Mer ansvar att förmedla. Jag vill be en särskild bön här idag för dig som upplever den här kampen i ditt innersta om fördömelse och som vill stjäla din frimodighet. För jag tror att du ska gå härifrån med seger. Kära Jesus, vi tackar dig att du har vunnit segern på Golgata, Jesus. Tack att förlåten är rivet och vi kan se, Herre. Vi målar upp dig som korsfäst för våra ögon. Då ser vi din seger, Jesus. Den seger som du vann åt alla. Och alla ska få se dig som du är, Jesus. Det är det löftet vi har. Vi ber i Jesu namn om total befrielse för den person som just nu drabbas av dessa mörkrets makter som vill fördöma, förgöra, bryta ner. I Jesu namn var fri. I Jesu namn var fri. Amen.